Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Ville, hoppa i New York.
Hej Karin.
Hur är det där? Du har ju nu då äntligen efter en lång bortavaro på grund av coronaläget, så har du nu då äntligen fått komma tillbaka till din stationeringsort.
Det stämmer, ja. Det har varit ett äventyr som kanske skulle vara förtjänt av en egen podd. Det är kul att vara här tillbaka. Det är väldigt hett här. Det har varit över 30 grader idag. Nu är det sen kväll och det blir lite svalare. Jag sitter i min bostad i Brooklyn och har samtliga fönster öppna och är redo för att podda.
Precis. Men Ville, när du åkte eller under de här senaste månaderna, så har vi ju då vant oss vid rapporter från New York att det här coronaläget ju har varit helt förfärligt där. Men det är väl så nu att just där är läget lite bättre nu?
Så är det. Läget är mycket bättre även om det är långt ifrån normalt. Alltså. Mm. Det var ju fullständig katastrof under våren i New York. Det var epicenter för hela pandemin. Och som värst så var det 600-700 människor som dagligen dog, och även om det är en stor stad så är det en hög siffra. Här har man nu lyckats platta ut den här kurvan, och nu har det varit till och med flera dagar då det inte har varit en enda död, coronadöd, enligt den officiella statistiken. Samtidigt går nog människor på tårna här, och många är väldigt rädda och osäkra. Restauranger är stängda fortfarande, kaféer är stängda. Vissa tillåts ha uteserveringar öppna, men man kan nog inte tala om en normal vardag ännu.
Nej. Och det är ju så att hela det här coronaläget präglar ju förstås hela världen. Och USA då i allra högsta grad. Och ingredienserna där nu till det här speciella läget som vi har är ju så jättemånga. Och en av dem är ju då presidentvalet. Och, som då ska ske nu här i höst. Och en fråga här nu som sysselsätter amerikanerna och därmed också då stora delar av världen som ju förstås följer med USA är vem demokraternas kandidat Joe Biden ska välja som vice presidentkandidat. Hans running mate som det då kallas nu då i en sån här kampanjjargong. Ville, varför ska vi bry oss så mycket om den här personen?
För att det är presidentval i USA bara vart fjärde år, och det hör till att spekulera om allt som händer, särskilt när det kommer den här typen av vändpunkter.
Ja.
Seriöst, så Bidens val av vicepresident kan vara betydelsefullt, kanske mer betydelsefullt än normalt menar många, om han väljs till president. Helt enkelt av två orsaker. Dels för att Biden kommer att vara 78 år när han blir president, ingen ungtupp längre, om han vinner valet. Och många spekulerar i att han kanske bara sitter en period. Och då kommer hans vicepresident att ganska naturligt ha ett bra utgångsläge inför nästa val 2024, ifall då Biden väljer att inställa upp i omval, för omval när han är, vad blir han då, 82 eller något liknande. Och för det andra så är förstås USA inne i en mycket djup kris just nu, som du nämnde, och det drabbar liksom nästan alla samhällsfunktioner. Det har drabbat många människor, det har varit väldigt tungt för många att sitta inne. Många har förlorat anhöriga, folk har förlorat sina arbetsplatser, över 30 miljoner arbetslösa. Den här krisen kommer inte att försvinna i november, den kommer inte heller att försvinna till januari. Så att följande presidentadministration kommer att ha en fruktansvärt arbetsbörda framför sig, och Bidens vicepresident får nog antas nog få en betydande roll också i att reda ut den här härvan.
Ja, precis. Alltså, så det man alltså då ser här är då möjligen, just precis som du säger, kandidaten i nästa presidentval år 2024. Men rent sådär formellt då, så vilken roll spelar vicepresidenten i den amerikanska politiken? Har han eller hon någon makt och inflytande?
Nu ganska länge så har det uttalats till och med lite nedsättande om att vicepresidenten är mer en statist. Men det är ju en person då som plötsligt kan få en enormt stor roll och ett stort ansvar ifall någonting händer presidenten. Och det finns ju några exempel också i historien på det här. Så att det är på det sättet nog en väldigt viktig post. Och också på senare år så har vicepresidentens betydelse ökat. Till exempel Joe Biden var ju själv vicepresident för Barack Obama. Han anses ha varit en relativt inflytelserik vicepresident. Han hade själv som krav då, när han blev tillfrågad av Obama, att han vill vara den sista personen i rummet alltid när det sker några viktiga möten och överlägganden, alltså att han vill ha koll på allt. Mike Pence under Donald Trump, han har kanske haft en lite mer nedtonad roll i och med att det är ganska svårt att styra Donald Trump precis, för honom att överlåta ansvar eller överlåta showen åt någon annan. Men nu finns det då tecken på att följande vicepresident kan få en stor betydelse om följande president heter Joe Biden.
Ja, men som du säger då så Joe Biden och Barack Obama var ju ett tight team. Och de är ju ett tight team nu också i valkampanjen, för Obama ställer ju upp nu då vid Bidens sida. Men om vi tittar då på vem de här är då som kan tänkas bli då den här partnern, alltså Joe Bidens stöd och eventuella efterträdare då, så spekuleras det ju då om olika namn, men vi kan ju inte börja rabbla upp kanske alla namn här, men om vi tar de som ligger i topp då, så ett namn som nämns ofta är ju då en person, en kvinna, en woman of color, som det kallas, en färgad kvinna. Hon heter Kamala Harris. Varför ligger hon i topp?
Kamala Harris, för det första så kan vi ju tillägga då att Joe Biden rent tidigt i våras sa att han kommer att välja en kvinna till vicepresident.
Ja, precis. Det är ju viktigt att komma ihåg.
Det är den viktiga premissen som vi börjar med.
Ja. Så vi talar egentligen, när det spekuleras nu då, så är det ju bara kvinnor vi pratar om alltså.
Ja. Ja, Kamala Harris, hon är senator från Kalifornien, 55 år, och hon var ju en av Joe Bidens rivaler i demokraternas primärval. Hon ställde själv upp där, men hennes kampanj som började ganska bra, så den föll sen platt som en pannkaka. Hon har en stark bakgrund som åklagare i Kalifornien. Hon har varit delstatsåklagare där innan hon blev senator. Hon är en frän debattör, anses ha ett starkt substanskunnande. Hennes föräldrar, hon har jamaikanskt och indiskt påbrå från sina föräldrar. Så att hon representerar också på sätt och vis då de här etniska minoriteterna som har fått en framträdande roll, särskilt i demokraternas primärval, eftersom minoritetsgrupper är en viktig del av demokraternas väljarkår. Men hon är en frän, anses också vara ambitiös politiker. Och i det rådande läget så anses hon vara ett ganska säkert kort enligt flera tolkningar. I och med att USA då är inne i en djup kris, så antar många att väljarna nu vill ha stabilitet, de vill ha trygghet, de vill ha någon som vet hur man administrerar, hur man leder ett land. Det går inte helt lätt att placera in henne i ett ideologiskt fack, men hon anses vara en mittendemokrat lite som Joe Biden, det vill säga varken Joe Biden eller Kamala Harris har omfamnat de här allra mest omvälvande idéerna som demokraternas progressiva vänsterkant har fört fram när det gäller en ambitiös klimatpolitik eller en stora förändringar i den ekonomiska politiken. Så att på det sättet så står hon ganska nära Joe Biden. Jag nämner ännu en anekdot här som ofta förs fram nu när Harris kommer på tal, och det är det att Kamala Harris angrepp Joe Biden i en av de första demokratiska primärvalsdebatterna, då hon anklagar Biden då för att ha favoriserat en politik som i tiderna bidrog till segregeringen. Och det här var hett nyhetsstoff i flera veckor, och det talades om att relationen mellan de här två politikerna var ganska ansträngd då, men sedermera så har båda då intygat att stridsyxorna har begravts, så det var bara en debatt och nu står vi alla på samma sida. Men det här är säkert någonting som jag kan tänka mig att republikanerna och andra som inte gillar Joe Biden lyfter fram.
Ja, precis, för det har ju sagts och konstaterats väldigt mycket, eller just precis det här som du säger, att de var motkandidater i demokraternas nomineringsprocess, så kan då vara ett problem här. Och som du säger, så republikanerna och Trump kommer ju förstås vara jättesnabba med att gräva fram alla sådana här oenigheter sen när det blir dags och använda det som ett vapen då mot Harris, precis. Men sen då, du sa att Kamala Harris ligger så här i mitten.
Hon har länge ansetts vara en favorit, ja.
Men sen finns det ju också då andra afroamerikanska kvinnor. Och en jo. Som nämns är Susan Rice, som hade en nära relation till förra presidenten Barack Obama.
Så är det. Ja, Susan Rice, ja, inte att förväxlas med Condoleezza Rice som i tiderna var med i George W. Bush, George Bush den yngres administration.
Exakt.
Det är inte släkt.
Det kan vara lätt att blanda ihop. Nej.
Ja, Susan bara för att få, ja, det här, för det här klart. Ja. Susan Rice är framförallt en utrikespolitisk expert. Hon är 55 år, liksom Harris. Och som du sa så känner många till henne säkert från Barack Obamas presidentperiod. Hon var Barack Obamas nationella säkerhetsrådgivare. Var faktiskt med också i Bill Clintons administration tidigare, så att hon har gjort en lång bana, särskilt inom utrikespolitiken. Hon har själv aldrig ställt upp i ett politiskt val, och det befarar vissa att kan bli en belastning, det vill säga hon har inte politikererfarenhet. Frågan är om det spelar någon roll. Jag menar, man kan ju föra fram till exempel att Donald Trump sannoliken inte hade någon politikererfarenhet när han ställde upp i valet. Det som också säkert kommer att lyftas fram, framförallt av republikanerna, när de säkert bara väntar på att angripa den person som blir Joe Bidens vicepresidentkandidat, så det är det att Susan Rice hade en viss roll i attackerna mot USA:s konsulat i Benghazi i Libyen. Det var en incident för 8 år sedan där 4 amerikaner dog. Hon beskrev då den här incidenten som i offentligheten på ett sätt som senare visade sig vara inkorrekt, och det här kommer säkert att dras fram också. Men hon har profilerat sig framförallt utrikespolitiskt, och hon anses ha en väldigt nära relation just till Joe Biden. De kommer bra överens. Och Biden har ju sagt att den som blir hans running mate, så det måste vara en person som han kommer överens med, där liksom personkemin fungerar.
Sen finns det då en rad andra namn, men William, du skulle nämna någon tredje person här som ligger bra till i spekulationerna, så vem skulle det vara?
Vi kan nämna Val Demings. Hon är också en afroamerikansk kvinna från Florida där hon har lett poliskåren. Vi kan också nämna Elizabeth Warren, som kanske är ett bekant namn för dem som har följt med den här presidentvalsrörelsen. Hon är en senator från Massachusetts, ställde också upp i primärvalet. Men hon är också 70 år fyllda, och det finns ju flera faktorer som spelar in här. Framförallt Bidens ålder anses vara en viktig aspekt, och då kanske det ser bättre ut helt enkelt att ha en betydligt yngre person som vicepresidentkandidat. Och är man då 50-plussare så är man ju rena rama ungdomen i de här sammanhangen.
Och sen är ju då Elizabeth Warren vit och inte färgad, och det är ju också nu då en aspekt, precis som du sa, så den här sommaren gjorde ju den här rasfrågan helt extremt het och inflammerad och alltihop på en gång, får man ju säga. Jag såg ju precis någonstans här att någon beskriver den här frågan om vem som ska bli John Bidens vicepresidentkandidat som den bäst bevarade hemligheten i universum. Och nu kan man ju fråga sig att vad är det som gör att han inte nu kommer till skott, eller varför berättar han inte vem det är? För nu har vi ju väntat och spekulerat om det här i länge, och det var tal om att det skulle komma i början av augusti, och nu har vi ju snart mitten av augusti. Vad är det som är problematiskt här?
Det är en bra fråga. Joe Biden har helt klart, eller man antar att han har velat göra ett väldigt grundligt jobb med det här, eftersom han har själv varit vicepresident. Och han har varit väldigt fåordig, och det har också läckt ut väldigt lite uppgifter.
Ja. Nu, om man tittar på vad som är de avgörande faktorerna, så får man väl kanske anta att det ändå handlar nu väldigt mycket om ekonomi och om coronaläget som avgör snarare kanske det än vem nu då Biden kommer att ha vid sin sida som vicepresidentkandidat.
Så är det ju. I sanningens namn måste man säga att det är mycket möjligt att det här vicepresidentsvalet inte har så stor betydelse för själva valresultatet, utan det är nog många som menar att det här valet handlar om två saker. Det handlar dels om den här djupa krisen, det vill säga om den här coronapandemin som man inte har lyckats få under kontroll, och sen den här ekonomiska misären som förstås är ett resultat av att samhället stängde ner då. Så att det handlar nog väldigt mycket om vem väljarna har förtroende för att kommer att göra ett bättre jobb i att försöka få USA ur den här krisen. Och så blir det nog också väldigt långt en omröstning om Donald Trump, det måste man säga. Han har varit en så pass polariserande president att åsikterna om honom spelar också en stor roll. Det är många som bara väntar på att få rösta ut Donald Trump, samtidigt har han väldigt många lojala, hängivna supportrar som garanterat kommer att rösta på honom i det här valet, precis som för 4 år sedan.
Mm. Där får jag säga tack till dig, Ville Hopa i New York, för det här samtalet om vem som Joe Biden tänker ha vid sin sida som vicepresidentkandidat. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!